Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande Jula klubbpriset 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Innan vi drar igång vill vi fortsätta att rekommendera er att ta del av vår kampanjkod borta på dob.tv. Med koden Big Six, BIGSIX, så får ni fri tittning i 2 veckor. Detta erbjudande gäller veckan ut. Så gå in på dob.tv och slå in koden Big Six för fri tittning. Då säger vi varmt välkomna till Big Six avsnitt 7. Omgång 3 är färdigspelad och jag antar att jag har med mig en smått lyrisk Fabian Jalkemo i studion.
Ja, nej, men det var fan länge sedan jag kände de här känslorna efter en fotbollsmatch, och vi ska ju såklart prata mer om matchen senare, men fan, den mesta glädjen jag kände, jag har känt en likgiltighet för Manchester United så fruktansvärt länge, och att komma upp i puls och känna de känslor man kände igår, både med demonstrationen innan matchen och stämningen på läktaren, och såklart att slå sina största rivaler, det var lätt att gå upp idag. Det var väldigt lätt att gå upp i morse.
Ja, alltså det är en sak att ni behövde ju verkligen studsa tillbaka efter 2 inledande förluster, men att få göra mot just Liverpool då, värsta rivalen, och ja, trycka ner dem ytterligare i skiten får man ju ändå säga. Det måste vara otroligt skönt för er. Och det kanske var, man brukar alltid prata om så här, tajmingen i att möta motståndare. Och det är ju svårt att veta på förhand. Det kunde ju vara ett extremt revanschlustigt Liverpool som känner att de här 2 första omgångarna, det speglar inte vad vi står egentligen. Utan nu kliver vi ut och gör en riktigt bra match. Men efter matchen, efter att ha sett Liverpools insats och efter att ha sett Manchester Uniteds insats också, så var det ju ett väldigt bra läge får man ändå säga att möta just detta Liverpool.
Känslan, vad heter det, på den här matchen, om vi går tillbaka 10-15 år i tiden, United var otroligt bra och Liverpool hade en väldigt svag period, så känslan den här matchen var lite att det var som när vi mötte Liverpool på Anfield då, att de var sämre men de hade mycket bättre inställning och smällde på mer, och man såg tydligt på spelarna att matchen betydde mer för dem, och så var verkligen känslan igår, och vilket är konstigt, för fine att vi torskar 4-0 mot Brentford och de har inte haft de där riktiga plumparna, men samtidigt Liverpool är ett lag som har som målsättning att vinna ligan, så att de inte går ut mer taggade till den här första halvleken har jag svårt att förstå, och det är väldigt olikt ett Liverpool under Jürgen Klopp också.
Ja, det är mycket man inte känner igen i Liverpool, eller så är det man gör, just känner igen Liverpool från den här 2021-säsongen som jag nämnde här i avsnittet senast. Jag tycker det är väldigt mycket som påminner om det. Det är mycket, ja, men det är energifattigt, man spelar inte med den här härliga intensiteten som man har lärt känna Liverpool under Klopp, och det är många spelare som känns ur form. Men om vi tar oss liksom till innan avspark då, och ja, vi kan ju dels börja med protesterna då. Vad blev det, några protester?
Alltså det var ju, folk började ju fråga mig liksom med kanske fantasyögon i nacken, att tror du att matchen kommer spelas, om man vågar sätta bindel och sådana saker på Salah. Men det var ju enorma protester, kanske de största hittills senaste åren. Men skillnaden var väl att de var relativt fredliga. Det var väl något debacle när en buss med ungdomssupportrar från Manchester United skulle bli slussade och folk på Tollgate som marschen avgick ifrån trodde att det var Liverpools spelarbuss. Så de dunkade några flaskor på glasen där, men annars var det en enorm uppslutning, och de bilderna som kollades ut på Twitter när de vandrar sjungandes ner på Warwick Road mot Old Trafford var riktigt mäktigt, och känslan är att det kommer fortsätta, och den här stämningen togs ändå även in på läktaren, vilket var länge sedan man hörde sån här stämning på Old Trafford, vilket såklart är väldigt roligt för mig som supporter.
Ja, men och övrigt då, inför matchen då, startelverna släpptes, och jag kan väl inte säga att jag tyckte att någon av startelverna imponerade, men jag kände väl ändå nästan mest oro kring Manchester Uniteds elva. Jag tänkte väl att men det var oerfaret, ganska så offensivt balanserat också, men det har ju visat sig att det är nog Christian Eriksen som ska ta platsen så som läget är nu. Om man inte tar in ytterligare någon central mittfältare, så är det väl Eriksen som kommer att ta platsen bredvid Casemiro i det långa loppet också. Nu var det ju han bredvid McTominay här, och sen då lite överraskande tyckte jag ändå att Elanga fick starten, men det visade sig ju att den tanken från Ten Hag var helt korrekt då, att sätta Ronaldo vid sidan, som ju inte har det här, han har ju inte pressspelet i sig och har ju inte omställningsspelet i sig, så om man jämför med Rashford och Elanga och även Sancho. Och sen då i backlinjen kanske mer förvånande på så sätt då att Maguire är lagkapten, men sett i prestationer så var det ju helt korrekt då att spela Varane och Martinez. Vad kände du kring Uniteds elva?
Alltså grejen är att just att Ronaldo och Maguire skulle bänkas har väl det ryktats ganska mycket om, framförallt Maguire då Martinez och Varane har spelat tillsammans på träningen hela veckan. Men att man trodde ju ändå att Martial var tillbaka i träning, Ten Hag sa att han var redo, men när det visade sig att han inte är redo för 90 minuter, att han fortfarande petar Ronaldo och sätter in Elanga där, det är ändå ett jävla statement, och det säger ju något om vad för matchbild han såg framför sig i den här matchen. Och jag kollade lite statistik på det där från The Athletic, och United gjorde alltså 65 maxlöpningar i matchen mot Brentford, och igår gör man 155 stycken. Ja. Så det säger ju någonting. Alltså så här, Gurra pratade senaste avsnittet om att han vill gilla att Ten Hag lät oss springa efter matchen mot Brentford, så mycket mindre de sprang under den matchen. Och kollar man på samma statistik igår så gav det resultat, för United springer mycket mer än Liverpool. Man har mer total distans, man har mer maxlöpningar, något som under Jürgen Klopp har varit Liverpools, ja, men det är ju där de har varit kända för, de här maxlöpningarna, pressspelet, kontringsspelet. Så att United i stort sett utklassar Liverpool på det här planet tycker jag visar att Ten Hag gör något rätt, och han pratar mycket om den här inställningen som är så viktig i hans spel, och det var jävla framsteg igår.
Ja, för det är en sak att ställa ut då 11 spelare som har kapaciteten att jobba hårt och komma upp rätt i pressen och även kunna ställa om, men det är ju en annan sak att få med sig spelarna. Man skulle ju nästan vilja, nu är jag ju inte United med i projektet All or Nothing, men det hade varit spännande att vara med på och höra laggenomgången här, för han får ju verkligen med sig alla 11 spelare, och jag tycker att liksom så här, just Maguire också, men även att Luke Shaw inte med, och att nya vänsterbacken Malasia, Shaws ersättare här, han kliver ju också in med en härlig frenesi tillsammans med Martinez. Och just att de får med alla, eller att Ten Hag får med alla 11 att jobba så här hårt. Bruno Fernandes, har han någonsin sprungit så här mycket i en Manchester United-match tidigare? Han har ju varit avgörande på många sätt under åren sedan han anslöt, men den här arbetsinsatsen, den har väl inte Bruno stått för tidigare?
Nej, och Bruno har ju blivit väldigt kritiserad av många supportrar egentligen det senaste halvåret, att han har varit direkt dålig efter hans fantastiska start. Och det som du säger, alltså det känns verkligen som att de sidorna vi såg av många United-spelare igår, liksom Lisandro Martinez kanske, ansiktet utåt för den här furbosydda amerikanska svineriet, och samtidigt som hans inställning i straffområdet gör mig snudd på tårögd. Och samma sak med Bruno, arbetsinsatsen han gör och liksom vilket jobb han tar, Marcus Rashford också, Jadon Sancho, det kändes verkligen som att det hade hänt någonting mentalt med spelarna. Och folk pratar om, är det här rätt väg att gå? för Manchester United, att man indirekt parkerar bussen, man har 30% på boll på hemmaplan. Men jag tycker det är en jävligt felaktig bild och en dålig analys av matchen. För jag tycker ju Manchester United är fullständigt överlägsna Liverpool första 25 minuterna. Och gör även rättvist 1-0, kunde varit både 2-3-0 under den här perioden. Och sen blir det naturligt, alltså, man ska inte glömma hur bra Liverpool är i grund och botten. Ett av världens tre bästa lag de senaste 5 säsongerna. Att ett så dysfunktionellt Manchester United då lägger sig på lite försvar, tycker jag snarare visar att Erik ten Hag har en variation i sitt managerspel som man kanske inte visste om från tiden Ajax. Jag tycker bara att det är ett styrkebesked att man kan spela båda typerna av fotboll under den här matchen.
Absolut, och sen tycker jag också, jag tror att Uniteds elva fick energi av att se Liverpools elva. Och jag vet att Fabinho har varit svag i inledningen, och det var ju en tydlig markering från Klopps sida att han väljer att sätta honom vid sidan. Men när man ser det där centrala mittfältet, när United ser det centrala mittfältet, då tror jag att de blir boostade och känner att men vi har en chans, så kan vi vara så... Ja, men så energiska som vår tränare vill att vi ska vara, att kunna komma upp i pressen över hela banan, då kommer det här mittfältet få det jobbigt. För att, ärligt talat, Liverpool har ambitioner här nu om att såklart slåss om alla titlar, precis som de gjorde i fjol. Men att mönstra ett mittfält med Henderson, James Milner och Harvey Elliott, det är ju för svagt.
Ja, så alltså Liverpool-supporterna har ju tröttnat ganska mycket på Jordan Henderson senaste säsongerna. Milner är väl bara konstaterat att han ska inte starta på ett centralt mittfält sådana här matcher. Han är snarare den som ska komma in med inställning och stänga matcher. Och Harvey Elliott, jag vet inte om man har hypat upp honom för mycket för det han gjorde i klubben innan. Men även hur han har ju 3-4 matcher innan skadan som han är helt fantastisk i. Och det känns som att han lever väldigt mycket på de där insatserna. Han var väl bland annat bäst på plan mot Manchester City på hemmaplan förra året. Men han har ju inte kommit tillbaka i samma. Och att Klopp väljer att peta, eller om det är ett statement mot att Fabinho har varit svag i just den här matchen på Old Trafford, när man dessutom har Thiago skadad, visar sig vara ett enormt fel beslut. För Fabinho hade varit vital den här matchen.
Ja, det är min känsla också. Det har gått 2 matcher. Det är väl lite tidigt att markera på det sättet, samtidigt då som Thiago är out. Det är ju att byta bort 2 tredjedelar av det här mittfältet som har ju varit så otroligt bra under ja, men framförallt av fjolåret. Thiago hade väl lite tuffare första säsong då, men han var ju brutal i fjol, och Fabinho har ju varit bra ända sedan han kom. Sen är det ju andra spelare. Det märkliga med Liverpool är ju att, vilket då påminner om den här pandemisäsongen, det är ju att andra större lag som har individuella stjärnor, det kan ju vara att kollektivet inte funkar, men att det finns en individuell briljans som gör att man ändå vinner fotbollsmatcher. Men när Liverpool hackar, när maskineriet hackar, när energin inte finns där, ja, men då tycker jag att alla elva ser väldigt dåliga ut. Och ni var inne på det i studion att han inte riktigt känner igen Van Dijk sen korsbandsskada, men jag tyckte Van Dijk var väldigt bra i fjol, och det är klart att han kanske inte, han var ju överlägsen innan skadan, men att han i fjol då bara var väldigt, väldigt bra. Men det vi har sett här nu i säsongsinledningen, det är ju alarmerande, och man har alltid sagt att det spelar ingen roll vem man sätter bredvid Van Dijk. Nu var det Nat Phillips då som kom in i förra matchen mot Crystal Palace. Han var svag, men då tyckte man kanske att okej, Nat Phillips kanske inte den. Han håller inte nivån för att spela Premier League-fotboll i Liverpool. Men Joe Gomez ska göra det. Men det blev ju inte mycket bättre här. Och jag tycker att försvarsspelet är nästan det stora problemet för Liverpool. För man har ju hela tiden ambitionen att stå högt med sin backlinje. Man vet att det går att hota bakom. Men då brukar Van Dijk och Konaté eller Matip som står bredvid honom lösa det. Men nu så är ju Liverpool extremt sårbara. Och då med Liverpool, eller med Uniteds djupledsspel som var riktigt, riktigt bra, i synnerhet första 15, första 30, då såg man ju hur sårbara Liverpool är för stunden.
Jag tyckte man såg det väldigt tidigt. Rashford får ju en superchans när han är ett dåligt första touch, när han kommer ut på vänster, när Van Dijk är Van Dijk och lyckas komma. Han ställer offsiden, misslyckas, och sen kommer han ändå i fatt de där 10-15 meterna på en av ligans snabbaste spelare. Men man reagerade lite. Jag håller ju heller inte med Erik Niva. Jag tyckte Van Dijk var väldigt bra förra säsongen efter korsbandsskadan. Men Man reagerade ändå redan lite förra säsongen på hur loj han var. Det kändes som att han gick på halvfart. Han kände liksom, jag är mitt och liksom, om jag ställer en offside så kan jag jogga tillbaka för det var inte mitt fel. Och känslan är ju lite samma sak. Alltså aktionen han har mot Mitrovic. Jag har aldrig sett Van Dijk agera så i eget straffområde. Jag tycker han är inblandad. Det är såklart Fabinho och Nat Phillips som kanske är mest inblandade i Wilfried Zahas mål i omgång två, men jag tycker att Van Dijk tar löpningen direkt och inte tjurar för att Phillips missar offsiden eller gnäller på linjedomaren för att han tror att det är offside, så hinner han upp den. Och hans agerande på 1-0 målet igår, jag vet inte vad han gör. Jag såg en jämförelse, det ser ut som Liam Gallagher sjunger Wonderwall med armarna bakom ryggen, tyckte jag var en jävligt passande bild. Och jag tyckte ändå att det var jävligt uppiggande liksom. Van Dijk är ju liksom storkukslugnet personifierat i det här Liverpool och verkligen deras ledare. Att Milner alltså dunderlackar på honom, jag fattar inte vad han tjafsade om först, men sen visar det sig att det är Milner som dunderlackar på hans agerande vid 1-0. Och det var jävligt fint att se.
Ja, men verkligen. Lugna, tråkiga Milner tog ton mot jätten Van Dijk. Det var bilder det. Och man såg ju på Van Dijk också att han lyssnade ju verkligen. Det var ju inte så att han skällde tillbaka, utan han inser ju själv kanske att han inte riktigt kommer upp i nivån. Och längre fram i banan har vi ju nästa stjärna, och det är ju Mohamed Salah, som man trodde väl skulle få sin välbehövliga vila här under sommaren, och att han skulle vara ur startblocken precis som han var i fjol då. Det är svårt att nå till den hösten. Det känns som att Mohamed Salah pikade. Alltså den nivån kanske man inte ska förvänta sig av Salah igen, för hösten var ju, han var ju trans där. Men det är ju fortsatt så att han är ganska lätt att skärma av. Han springer runt och är ganska frustrerad och kommer inte loss från sin position. Och när han väl får lägena så, ja, nu gör han ju ett nickmål till slut. Men jag tycker att det är mycket av honom som jag inte känner igen från den Salah vi lärde i alla fall känna fram till i våras då. Och många menade på att men om Mané lämnar då kommer det bli än större, liksom, då kliver Salah in och snor åt sig ännu fler mål för att det blir ännu mer han som är stjärnan i detta Liverpool. Men jag tycker att han känns väldigt isolerad ute på kanten, och just nu så är han inte det hotet som Klopp behöver att han är.
Det låter ju sjukt, men jag kände verkligen så här att, alltså även när, det är klart att man var nervös, det var liksom mer en vilopuls, men jag kände inte den här riktiga nervositeten egentligen någon gång igår, för jag tyckte att Liverpool var väldigt, väldigt ofarliga egentligen hela matchen. Och det grundar sig väldigt mycket i Salah som de vill söka, och jag tycker att Malaysia gör väl en bra insats, men jag tycker att hans positionsspel och hans aggressivitet i vissa lägen är väldigt oroväckande. Så att Salah inte kan utnyttja det, den en mot ettan ännu bättre egentligen och lyckas med det sista, tycker jag, men visar att han inte är den spelaren som han var för ett år sedan. Sen kan han vända på det, kan han inte det, har det med åldern att göra, att det inte flyter liksom. Och samma sak med Luis Diaz, som han gör ju allt så jävla bra, men det är ändå något som saknas där. Vi såg ju både Varane och Dalot får ju ta varningar för att han är så svårstoppad. Men med det där mittfältet de har igår, en iskall Bobby Firmino och en Salah som inte alls känns i slag, så kändes det relativt säkert. För jag tyckte inte ytterbackarna i Liverpool kom upp som de brukar göra heller.
Nej, och de känns inte särskilt heta med sina fötter heller, Robertson och Trent. De är också tagna av den här säsongsinledningen, kan jag känna. Jaha, men vad tror vi om United framöver då? För det går ju att, om jag ska vara hård mot det här, så går det ju att hävda att den här matchen passade United ändå väldigt bra. Alltså ett Liverpool som är trögt för stunden och som absolut inte har fått igång alla cylindrar. Och så United som gillar att spela omställningsfotboll. Det såg ju även under Ole Gunnar Solskjaer att den här typen av omställningsspelare kunde trivas i den här typen av matcher. Nu väntar ju Southampton i nästa match, och då blir det väl kanske mer boll för United, och då ska man föra matchen. Blir det här liksom starten på en, jag ska inte säga framgångsera för Ten Hag, det är ju för tidigt att dra de växlarna, men blir det starten av att man kommer att inom en närtid att se bättre ut, eller tror att problemen fortsätter när man möter så kallat sämre lag där man förväntas föra matchen?
Alltså det är det här som på något sätt är så jävla charmigt med support i livet. För om man verkligen var på rock bottom i efter matchen mot Brentford förra lördagen, så är det verkligen nu att man börjar tro på det. Man tror på Erik ten Hag. Vi får in en defensiv mittfältare som vi har hungrat över i nästan över 10 års tid. Mycket talar för att United kommer gå ganska hårt på Anthony, som vi såg hans agent la ut en bild på honom när han kollade på matchen igår. Sen så pratas det även om backup-målvakt och även en konkurrent till Dalot på högerbacken. Så känns det att det kommer hända väldigt mycket. Jag tycker att det är positivt att han spelar med alla sina tre nyförvärv i matchen igår och att de gör det väldigt bra, vilket gör att man, om man får bara spekulera, man känner en positivitet kring vilka som kommer komma in. Sen är Anthony alldeles för dyr, det kan vi ta någon annan gång. Men det är klart att jag vill tro på det, och det ska bli väldigt kul att se dynamiken på mittfältet om exempelvis Fred får spela tillsammans med Casemiro, som man gör med bravur i brasilianska landslaget. Om Fred kan bli en ny spelare när han får en balansspelare bredvid sig. Så det är en ödmjuk positivitet som United-supporter man har idag.
Mm. Och sen då, ändå en fråga som fortsatt är värd att lyfta. Det är ju ändå problemet Cristiano Ronaldo, för det kommer ju vara ett problem att fortsätta ha honom i truppen om han ska sättas på bänken i den här typen av matcher. För jag kan tänka mig att United nog vill spela den här typen av fotboll mot egentligen samtliga Big Six-lag. För det passar United där de står just nu, och det passar Ten Hags filosofi, och det är dessutom väldigt framgångsrikt. Och Ronaldo, ja, han ska väl snart kliva ut och berätta sin sanning, men det är väl ohållbart. Hela situationen, den blir ju bara än mer ohållbar.
Ja, och känslan är ju att jag tror att United är jätteöppna att sälja honom, till och med väldigt billigt, för att bli av med löneposten och ett problem i omklädningsrummet. Sen ska det ju finnas en klubb för honom, och det är den man inte ser. Nu har Dortmund gått ut och sagt att de inte har finanser för att ta honom, och han passar inte deras fotboll. Men det säger ju ändå någonting hur desperat Ronaldo är när han ryktas till klubbar som Dortmund. För säga vad man vill om vart Manchester United står i näringskedjan, så säger ändå någonting om klubbens storlek när en spelare som Casemiro går dit. För det är klart att det är pengar inblandat, jag är inte dum i huvudet, men jag tror inte att han hade gått till West Ham liksom om han fått samma pengar. Så Manchester Uniteds varumärke är ju kanske inte intakt, men det är fortfarande väldigt stort. Så jag tror att det verkligen är bäst för alla att han lämnar. Det är ju, undrar vad han känner sig när liksom Martial får komma in i 45 och han själv får spela 4 minuter. Det är fan inte bra för hans ego.
Nej, det är ju verkligen inte det. Även om han ställde sig upp och jublade där vid 1-0 målet, det måste han väl göra, annars så blir det alldeles för uppenbart. Men han såg ju märkbart irriterad ut på uppvärmningen. Han ville absolut inte hälsa på Carragher, men där kan jag tänka mig att han steg ju i din bok i alla fall. Det var ju, tycker jag, en underbar sekvens.
Ja, den är fin. Jag tycker Rio Ferdinand skrev det roligt när han skrev typ att Ronaldo fick Jamie Carragher göra en 360 som på gamla goda tiden när han blev uppsmålad. Alltså, man har ju en problematisk relation till Jamie Carragher, för man avskydde honom ju som spelare, men jag tycker han är helt fantastisk som pandit, och hans kemi med Gary Neville är liksom, man har nästan glömt att han är den Liverpool-spelaren där, för man tycker om honom. Han verkar vara en jävligt jävligt reko person, om vi bortser från att han spottar på unga tjejer.
Ja, precis. Bort. Ja, nej, men var de har hittat dynamiken där i den där studion. Nu står de ju nere på plan här, men alltså de där tre, just det här med lite så här skitnödigheten i svensk media med att man håller på ett lag, att det får absolut inte synas. Alltså vi vet att Erik Niva håller på Tottenham och så vidare. Men jag tycker att, och samtidigt så kan det ju, som när Bojan pratade, ibland kan det gå lite överstyr att han är för mycket Manchester United. Men jag tycker att de håller ju på en perfekt nivå. De kan ju fortfarande vara väldigt, ja, men de kan vara väldigt mycket supportrar, samtidigt som de också kan hålla sin kritik på rätt sätt. Så att den där dynamiken, den är ju verkligen klockren. Och det kommer ju, även Michael Richards och Redknapp och andra gubbar är ju skickliga.
Ja, verkligen. Det ska de verkligen ha cred för, Sky Sports, vad de har gjort. Sky Sports resa medialt i tidningsform och silly season-rykten går att ha en lång diskussion om vilket fördärv det har blivit. Men på studio tycker jag att man är helt överlägsen i fotbolls Europa. Men om jag bara får fråga dig gällande, vi pratar om United, vad som kommer här. Hur allvarligt är det med Liverpool? Hur mycket växlar ska man dra av det här, känner du?
Nej, men jag tycker att det är allvarligt på så sätt att jag tror inte att, nu har man ju Bournemouth här i nästa, och den är jag väl tämligen övertygad om att man vinner. Men jag tror inte att det här är någon quick fix, att Liverpool kommer att studsa tillbaka och bli så där otroligt bra som de var för något år sedan. Sen tror jag att Klopp, alltså han kommer ju hitta det igen. Det tror jag. Han är ju, det här är inte början på slutet. Det känner inte jag, utan han får väl bygga om laget. Och han har ju, alltså han har Jota skadad, han har Nunez som är avstängd, han har Thiago borta. Han ska ju få in Matip och Konaté bredvid Van Dijk. Så det är klart att det finns saker att peka på här. Men jag tycker ändå att det är så pass energilöst i laget. Och att det behöver dessutom på vissa positioner, skulle jag säga, rent av förstärkas. Jag tänker på det centrala mittfältet, för Henderson och Milner, de blir inte bättre. De har fått kritik under många säsonger och det är inte så att de kommer att steppa upp. Så det är en mittfältsvärmning här innan fönstret stänger är väl att föredra. Men sen också få tillbaka den här liksom energin i spelet och där man både kan ställa om, sätta pressspelet men också kontrollera matchbilder. Det är långt ifrån att de bitarna sitter för Liverpools del. Så att jag ser en vinst mot Bournemouth. Sen har man ju faktiskt Newcastle på besök. Och det är väl den nästa match vi ska prata om här. Och sen är det derby mot Everton. Men det bör väl vara en munsbit ändå. Men de har ganska tacksamt schema här. Och det är ju såklart att det bästa sättet att vända en trend, det är ju att börja ta tre poängar. Och det är möjligt att Liverpool gör det. Men jag tycker verkligen att man med all rätt har en del frågetecken. Nu är man ju 7 poäng efter Arsenal. Det var ju bra att Newcastle, eller att City tappade poäng här, men starten och sättet, alltså det var det en sak om man haft otur. Nu säger ju Klopp att man tycker att han borde vunnit den här matchen. Det håller jag ju verkligen inte med om, utan där är han ju bara klassiskt som man brukar vara, dålig förlorare. Men det är många av de här matcherna som eller ingen av de här tre matcherna har varit, det har varit svaga insatser. Så att det är verkligen mycket att tänka på här. Men på lång sikt så kommer de hitta tillbaka. Men det finns verkligen saker att förbättra i närtid här om Liverpool ska ta upp titelkampen. Det är det handlar om här för Liverpool under den här säsongen.
Men det blir intressant att se hur man agerar nu sista veckan på fönstret. Robin Bylund pratade igår om att han trodde att något skulle komma in, för att det är för dålig bredd. Då har man borta kanske framförallt Thiago, så saknas kreativiteten på det här mittfältet. Samtidigt stod Jamie Carragher och pratade om igår att man förmodligen har en mittfältsvärmning tänkt till nästa sommar. Troligtvis Jude Bellingham, om man bara får spekulera. Men att man under Klopp har varit väldigt framgångsrika i att man fick inte Van Dijk första, man fick en anmälan på sig för att man inte gjorde saker snygga. Då väntar man ett halvår, man värvar ingen ny mittback och kom tillbaka på Van Dijk och lyckades få honom. Så att man skulle göra en panikvärmning nu i en spelare man kanske inte tror på långsiktigt, det tror jag inte. Sen Frenkie de Jong verkar inte avvalt att döma gå till Manchester United nu. Ändå en okej övergångssumma för en sån kvalitativ fotbollsspelare i rätt ålder, och skulle kännas helt otrolig i Liverpool. Så det skulle ha något.
Ja, definitivt. Jag kommer komma till en annan klubb som i och för sig redan ryktas, som det ryktas om just de Jong till den klubben. Men när du säger det, absolut att Liverpool skulle kunna vara en bra destination för honom. Alla klubbar är en bra destination för honom. Barca hade väl i den bästa utav världen velat behålla honom. Nu har de ju så skickliga spelare i övrigt på det där mittfältet, så de känner väl att just honom kan man offra och tjäna lite pengar på. Men det är många klubbar som nog tar emot honom med öppna armar. Sen har det ju, som du säger, Liverpool är ju noggranna i sina rekryteringar och man har ju fått upp ögonen för Bellingham. Klopp vill ha honom. Han passar väl av allt att döma perfekt in då i detta Liverpool, men samtidigt så skulle de nog behöva någon som förstärker det här laget. Det är inte så att man kan slösa bort den här säsongen. Men jag tror att Jota och Nunez, när de är på banan igen och hittar formen, så kommer det också såklart att lyfta Liverpool. Sen hoppas vi att Matip och Konaté, förut har det varit Van Dijk ska hjälpa mittbackspartnern, nu får väl Matip eller Konaté hjälpa Van Dijk att hitta tillbaka, för så här dålig är han ju inte.
Nej, det tror inte jag heller, och känslan är väl att om man bara spekulerar, det skulle ju kunna vara ett wake up call för honom liksom, när han själv ser det där, Milner lackar på honom, att han kanske börjar tänka till lite. Och, men samtidigt där, som jag har också gjort mig skyldig till det där, att man blir frustrerad om man bara kollar försvarsmässigt på hur högt de står och hur lojt det ser ut ibland. Men samtidigt, det är ju bara att kolla vad Liverpool har gjort under, om vi räknar bort säsongen när Van Dijk är skadad, med Van Dijk på plan när man spelar den här fotbollen, så är det en stor del i att man har vunnit de titlarna man har gjort och att man har varit så bra under så lång tid. Så det är en svår balansgång där, om man ska ifrågasätta det eller hylla
delar, det. Ja, men det är så många delar i ett försvarsspel som måste funka om man ska stå så där högt. Det är liksom det anfallstrion som sätter pressen perfekt, och att de spelarna får hjälp och att mittfältet fyller på. Och jag känner att så här, när inte det sitter, ja, men då ser ju Van Dijk och i det här fallet Gomes ganska så korkade ut då, när Arsenal vinner boll och kan, nej, United vinner boll och kan spela sig igenom lagdelarna och sen då hitta den här ytan som är så farlig bakom backlinjen. Så att det gör det lätt för sig såklart att bara peka på att Van Dijk är svag och säga att där brister Liverpools defensiv, utan det är nog hela laget just nu som inte är så välmående. Men nog om det, vi får ju såklart återkomma. Blir det förlust här mot Bournemouth på lördag, ja, men då blir det ju verkligen stora krisrubriker. Men det är klart att man är förvånad, och vi blev ju kanske lite lurade också. Jag är lite irriterad att du gick ju rätt in i fällan och tippade Liverpool som etta. Jag hade ju faktiskt, jag sa ju det efter vårt första avsnitt, nej, nu ska jag faktiskt ha Liverpool på en tredje plats här. Jag tror att tappet av Mané är så pass bra. Så gick man ut i Community Shield, denna värdelösa titel, och faktiskt såg väldigt bra ut mot City. Och då kände man, nej, jag ska inte gå bort, men jag ska inte underskatta Liverpool på nytt. Klopp har ju på nytt byggt ett nytt vägvinnande lag här. Så jag är lite besviken på mig själv att jag inte vågade ha Liverpool lite längre ner i mitt tabelltips. Så du sitter ju verkligen med dumstruten på.
Eller så sitter jag väldigt bra på det.
Titeln är körd. Konstaterar vi. Ja. Det konstaterar vi. Ja. Så får vi äta upp det senare. Du, ett lag som där titeln inte är körd då, det är väl Manchester City då. Men det blev ju lite grus i maskineriet här då, i shake-derbyt på St. James' Park, i en otrolig fotbollsmatch där Newcastle verkligen bjöd upp till dans. Man hade lite så här frågor inför matchen, hur kommer Newcastle kliva in i den här matchen? Kommer man att stå lågt och parkera bussen och bara hoppas på att City har en sån där dag när bollen inte vill in? Eller kommer man liksom ta med det här som Eddie Howe har nu byggt upp och rida vidare på den här säsongstarten? Man har ju fått in massa skickliga fotbollsspelare, och framförallt så är det väldigt mycket positiva vindar i klubben. Och kanske att den här starten för Manchester City då, gjorde ju 1-0 tämligen omedelbart då, såklart då, Gündogan som är igång igen. Det kanske var bra för Newcastle, för då fanns det egentligen bara en väg att gå, och det är att vara lite mer framåtlutad och vara mer offensiva, och det är det som passar Newcastle allra bäst. För jag tycker att Newcastle gör en riktigt, riktigt bra match här.
Det här är väl egentligen, nu jag kan ha glömt en match förra året, men sen saudierna tog över här så är väl det här Newcastles största statement på flera år. Om vi kan nog till och med gå ännu längre tillbaka, att man står upp på det här sättet mot ett otroligt bra Manchester City, och att man visar att många av de spelarna man hade redan innan övertagandet håller på den här nivån och liksom gör det bra och kommer vara bra truppspelare framöver. Sen, jag vet inte om man liksom överdriver, både du och jag är färgade för att vi håller Premier League väldigt, väldigt högt och som världens bästa liga i både kvalitet och underhållningsmässigt, men fy fan vilken start vi har haft på säsongen. Det har gått 3 omgångar och vilka matcher det har varit. Helt otroligt verkligen.
Ja, nej, det är en underbar start, och man ska aldrig dra för stora växlar, men jag gillar ju att dra stora växlar, men jag hoppas ju verkligen att vi kan få en levande tabell i alla delar utav den, och då säger jag inte att vi ska, förra året hoppades jag på att det skulle bli 2-lagsrace hela vägen in, nu sitter man ju och hoppas att det ska vara fler lag som är inblandade i det här racet. Jag tror att många av de här lagen som har känt kanske att Liverpool och City är hopplösa nu efter den här starten, med tanke på att det är en speciell säsong med VM mitt i och det ska spelas väl många matcher, att de här topplagen, även de kommer gå på sina minor här under säsongen, och det ger ju såklart energi till utmanarna Chelsea, Spurs och Arsenal här, att shit, det kanske att vi kan vara med och utmana, ja, men över 30 omgångar i alla fall. Så att jättekul start på säsongen och pigga nykomlingar och Brighton som bara fortsätter att ta kliv. Så det finns väldigt mycket utropstecken, såklart också en hel del frågetecken. Men jag känner att Premier League har fått den perfekta starten sett till, ja men som neutral åskådare som jag är, så tror jag att det här kan bli jäkligt kul. Men Newcastle då, som jag menar, återigen, det är inte ett miljardbygge där ute ännu, utan det är ju många av de här spelarna som kanske inte flög under tidigare ledarskap. Jag tycker liksom att en sån som Almiron har ju, ja men det var ju, han har ju varit i klubben ganska länge här nu, blev ju ganska omtalad när han plockades in. Det var från MLS han kom, va?
Ja, det var väldigt dyr också och floppade ju något kopiöst innan man sattes ner på det här mittfältet. Det är ju liksom en löpstark mittfältare om vi pratar FM-språk. Så den såg man inte komma.
Nej, exakt. Och fyller på bra in i boxen. Och Saint-Maximin hade ju en sån där dag när han vaknade på rätt sida. Och var ju, ja men Kyle Walker, herregud, han hade det tufft där ute på kanten. Han är ju snabb Walker, men han kanske inte är, liksom, han är ju snabb på långa sträckor. Men han har ju tufft att förflytta sig i sidled när Maximin drog igång med sina galna finter. Och backlinjen, den är ju stabil. Nick Pope gör ju, trots att han släpper in 3 mål, en riktigt bra match. Han räddar ju några riktiga monsterlägen från Haaland. Så att, men Newcastle som lag, jag stör mig här att jag hade West Ham som liksom bästa utmanare till
West Ham ser riktigt äppiga ut alltså.
Ja, de gör ju verkligen.
Frågan är om Moyes är inne på sista kapitlet. Vi pratade om det tidigare också, men det ska bli kul att se Newcastle sista veckan nu. Man har ju budat på Maddison sen tidigare och nu har man även kommit ut rapporter att man har fått 2 bud nekade på Jack Harrison som gjorde en väldigt fin insats mot Chelsea och gjorde väl 1+1 va? Så jag tänkte säga det när du var inne på att det är kul att tycka mycket och våga sticka ut. Det är det som är så skönt med att ha 2 avsnitt i veckan, att vi kan förra torsdagen ställa frågeställningen om man har underskattat Chelsea, för att idag förmodligen när vi kommer in på den här matchen togsåga dem och säga att det är kris i klubben igen. Så det är ju charmen med.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Där.
Ja, men så är det verkligen. Vi hinner verkligen att ändra åsikt på resans väg då. City då, ändå stark tycker jag att de har ju lite strul defensivt där. Defensiven som har sett så väldigt bra ut. De började matchen med Ake och Ake som har varit riktigt bra. Han och Stones fick börja. Lite märkligt kanske att Diaz får kliva åt sidan, men det är många matcher som ska spelas. Men det blir ju tidigt byte. Men det är ganska rörigt där bak. Och när Newcastle gör 3-1 då känner man ju att det här, otrolig frispark för övrigt från Trippier. Men då känner man att det här blir tufft att hämta hem. Men De Bruyne och Haaland då, som är ju de två som ska göra det, de kliver ju fram här. Och sen tycker jag liksom att Bernardo Silva 1+1 i den här matchen, han visar ju att hur viktig han är för detta Man City, och av allt att döma då så verkar han ju bli kvar också.
Jo, de där platserna som, alltså det har ju inte riktigt lossnat. Vi har Mahrez och vi har haft Sterling sina säsongerna, men Bernardo Silva visar ju, och det ska ju också en spelare som jag tycker ska hylla, som egentligen alltid ligger i skymundan i Manchester City, och många trodde att han skulle lämna. Han gick väl själv ut och sa att han troligtvis ville lämna i Ilkay Gündogan, som jag tycker är helt fenomenal i den här rollen. Många pratar om KDBs offensiv, medan KDB kanske har, alltså han fyller ju på, är mer kraftfull, men Gündogans skärpa i att komma i de här andra bollarna och få lägen i straffområdet är, det är så fascinerande. Och det är egentligen, jag tänker på Prime Lampard i den här förmågan att hitta de här andra bollarna och hitta rätt löpningar. Sen var Lampard en mer kraftfull spelare, men det är så häftigt att se de här typerna av mittfältarna med den här ögan för lägen. För Gündogan har varit en av ligans bästa spelare första tre matcherna.
Ja, och nyckeln här tror jag för Pep, det är väl att få in alla de här tre i Citys offensiv. För det var ju Bernardo användes ju, nu var han på kanten i utgångspositionen då. Han kliver ju såklart gärna in centralt också. Men det var ju mycket Rodri, De Bruyne och Bernardo. Så fick ju Gündogan, trots att han var väldigt bra säsongen 2021, lite mer stå åt sidan i fjol. Men nu är han tillbaka i den här offensiva mittfältsrollen, trots då att det var rykten om att han skulle dra. Och han är ju fenomenalt bra i att, tidigare hade de ju David Silva som var ju mer av en klassisk playmaker som satt ju spelarna i otroliga lägen sista tredjedelen genom att trä in bollarna på alla möjliga olika märkliga sätt. Men Gündogan är ju mer en, liksom en, som du säger, Lampard-typ som fyller på och är på rätt plats. Har lite så här skyttekungs vibbar i sig, att alltid stå rätt. Det är inga drömmål han gör på något sätt, utan det är ju att liksom, många tap-in-mål, vilket City verkligen behöver, för att deras problem är ju inte att komma till lägen, utan det är ju att trycka in dem. Så att bra start för Gündogan. Bara en poäng här, men jag tror inte City är superdeppiga för det, utan de konstaterar nog att Newcastle är ett bra lag och snarare en skön känsla att man kunde hämta upp ett underläge.
Och man tar en poäng på Liverpool också. Sen, det jag tycker man kan reagera på, vi har varit inne på lite här, Citys bredd. Man gör alltså ett byte i den här matchen i 21 minuten när Diaz ersätter Ake. Annars, när man vill gå för segern borta mot Newcastle, så gör man inte ett enda byte. Vilket säger något att Pep kanske inte har så mycket förtroende. Mahrez är väl den som kanske framförallt borde ha kommit in, men där bak kryllar inte av offensiva beprövade spelare. Så det blir intressant att följa hur det kommer se ut framöver.
Ja, faktiskt. Sen var han väldigt öppen här efter matchen också. Pep, han fick ju frågan då om Haalands fysiska status. Han spelade ju 90 här och det är inga problem, säger Pep. Men det är just när det blir tätare matchschema, när vi ska spela var tredje dag, vilket ju City kommer göra väldigt många gånger den här säsongen. Då är tanken att då är det Alvarez som ska vara nia. Haaland kommer inte att spela tre matcher i veckan. Så att vi kommer ju snart få se mer av Alvarez, och det är klart att Mahrez också kommer få sin speltid, och Grealish var ju skadad i den här matchen då, men det ska vara något, ska ju vara en lättare skada, så han är ju säkerligen strax tillbaka. Men vi får se här då, City som har ju en hyfsad uppgift då härnäst, även om de ibland har lite problem då med just Crystal Palace. Men det laget som nu leder Premier League då, och de kommer vi till härnäst, det är ju Arsenal, som på lördagskvällen på ett väldigt tydligt och enkelt sätt spelar av nykomlingen Bournemouth, avgjort efter 8 minuter då Arsenal kliver upp i en 2-0-ledning. Och för de som inte har tagit Arsenal på allvar, det finns ju den typen av supportrar från oftast motståndarna givetvis, som säger att men man tittar på tidigare säsonger och de här är inte på riktiga, de möter sämre motståndare nu och Arteta kan inte slå de bra lagen. Men jag säger det på nytt, vi sa det innan säsongen, vi trodde mycket på Arsenal, de är på riktigt.
Ja, vad fan är det som sker egentligen? Det känns verkligen som att på så kort tid, alltså de hade den här fantastiska mittperioden, egentligen andra tredjedelen förutom sista 5-6 matcherna förra året, men sen så chokar man och helt plötsligt så känns det bara, Arsenal ska möta Bournemouth och man städar av dem som att man är Manchester City. Det ser så självklart ut och varenda spelare, de ser ut att trivas och alla levererar och fan man, det börjar nästan bli läskigt för att de ser så självklara ut. Och folk pratade innan säsongen när vi, både du och jag tippade om fyra, att man kanske överskattar Arsenal lite, för kollar man på trupperna så har väl både Tottenham och Chelsea klart bättre trupper, och Arsenal känns fortfarande lite ungdomliga, lite ofärdiga. Kanske det är början på en ny era under Arteta när han börjar få till sig. Men känslan efter tre matcher är snarare att man har underskattat Arsenal. För varenda frågetecken man hade, Saliba har kommit in och är liksom helt självklar och kanske den bästa mittbacken i Premier League första tre omgångarna. Martin Ødegaard med kaptensbindeln gör två mål. Jesus är helt fenomenal och Martinelli bara fortsätter att producera. Och Zinchenko ska vi inte ens prata om, samtidigt som Xhaka och Partey på mittfältet där. Nu har jag snart gått igenom hela laget, men...
Ja, men det är ju så med Arsenal nu. Alla är ju bra, förutom kanske den som var bäst i fjol då. Han har inte varit dålig, men det finns ju sparkapital i Saka. Han är fortfarande, han är väl en assist där i första matchen, men där finns det ju mer att ta av. Men det är också så här, Arteta har ju spelat samma elva. Det kan han ju göra nu när det inte är så många matcher i inledningen, när det spelas bara en match i veckan. Men de har ju en given gjuten elva just nu, även om man kanske väntar. Nu är Xhaka väldigt bra på det där centrala mittfältet. Man kanske väntar på att Zinchenko ska flyttas in där, för Tierney är ju ändå tänkt, tror jag, att vara vänsterback i detta Arsenal på sikt.
Ja, det tror jag också. Nu, fan heter han, Tierney ryktades ju till City, men de tog in en annan nu, så det lär inte ske. Så det är en jävla konkurrenssituation där.
Mm. Sen så här, nej, men kollar man på Arsenal också, de kunde ju ta ledningar och sen så kunde de ju tappa spelet. De kunde ju vara väldigt ojämna i matcher, men nu liksom, det känns som att Arteta har tagit med sig Peps possession, utan man spelar av matchen och känns väldigt trygga i det här. Jesus fick ju bara, han var ju väldigt nära att göra 1+1 här. Men det är ju inte bara en målskytt Arsenal har fått in här. Han är ju så fruktansvärt bra i spelet. Han hamnar ju inte i poängprotokollet på det första målet. Men aktionen han gör där innan han frispelar Martinelli som skjuter på målvakten och Ødegaard rakar in returen. Det är ju en klassaktion från Jesus.
Och det här är inte en sida, det är klart han har varit bra i Manchester City, men han är ju alltid känd som en, ja men först var Aguero etta, han daltades runt med på en kant, sen hoppar han in och då roterar ofta Pep ganska mycket och man såg inte riktigt hans storhet, men att han skulle växla upp så här mycket, det såg jag verkligen inte komma. Och vi får se alltså när vi analyserar säsongen om man kommer kunna fortsätta på det här. Men just nu är det ju sommarens bästa värvning, är verkligen känslan. För den, ja men han känns verkligen som ansiktet utåt för den här satsningen. Och det här är en spelare man har egentligen haft noll relation till, för att han har känt sig jävla anonym i Manchester City. Men helt plötsligt nu så är han ledaren. Och Arteta ska tydligen, Ødegaard ska ju vara kapten, men han har tydligen 2-3 spelare som han har som sin ledargrupp i laget. Och då ska Gabriel Jesus redan ha blivit en av de här, för att det är så många, för att det är en del portugis och spanska talande. Så han ska liksom vara redan en stor ledare i omklädningsrummet, vilket säger en del.
Ja, nej, det är en perfekt sammansatt trupp just nu, känns det som. Men de har ju haft ganska tacksamt motstånd. Men jag tycker det är synd för Arsenals del att schemat fortsatt är tacksamt. Det hade nästan varit bra för dem nu, med tanke på vilken start de har fått, att kanske möta Chelsea eller Spurs eller något annat av Big Six-klubbarna. Det är väl United som kommer här ganska snart då. Men jag tror att så här, nu är Fulham här näst. Fulham har börjat bra, men de kommer inte om suck i känslan just nu på Emirates.
Nej, alltså på Emirates ska de städa av det där. Och det är väl egentligen fram till United omgång 6 som man har. Man har Fulham och Villa hemma nu och det ska ju vara 6 poäng. Och då står man där på 15. Sen man ska ta poängen också, men jag kan inte se något annat just nu. Sen är United på Old Trafford, det blir en väldigt viktig match för Arsenal.
Ja, den blir häftig den matchen nu. Jag hade känslan här, vilket nog många hade efter de två inledande omgångarna, att den där matchen får United väldigt tufft i. Men så såg man matchen igår och så kanske vi får ändra åsikt igen då. Men glatt i Arsenal-led, desto mer ovisst då i Chelsea-led. Det var ju ett hatmöte på Ellen Road. Man åker och möter Leeds United. Och att den matchen skulle sluta 3-0 efter vad Chelsea visade upp i London derbyt mot Spurs, det såg inte jag komma.
Nej, inte jag heller. Och det var lite kul, för jag fick ett, jag tror om det var avsnitt 2 eller 3 när vi pratade, vi sa att det känns som att ägaren spelar FM och inte riktigt vet vad han gör, att det känns spretigt, att han helt plötsligt ska börja få Fana, när han inte fick Kondé, sen ska han värva Gordon för 55 miljoner. Fick jag ett väldigt argt DM av en Chelsea-supporter som sa att jag inte hade någon koll på klubben. Samma Chelsea-supporter skrev faktiskt till mig efter matchen och sa, du hade rätt, vi är en klubb i förfall. Så det är inte bara för oss det går fort.
Nej, verkligen. Ja, det svänger fort i support. Inte bara i den här podden då, utan att det svänger fort även bland supportrar. Jag vet inte hur stort man ska, vilka liksom växlar man ska dra av den här förlusten. Det är ju väldigt stora siffror och det var mycket som inte stämde i Chelsea. Till att börja med så tycker jag väl att man kan börja, alltså när Tuchel ställer ut sitt lag så kan han väl spela, han har världens bästa wingback, Reece James, han kan väl spela honom där.
Jag känner också, jag tycker att man har tillräckligt bra försvarare för att, alltså vi pratade om det, jag köper att han gjorde det förra matchen mot när han skulle plocka ner Son, men jag tycker att de har visat tidigare att Azpilicueta är väldigt bra i den där höger mittbackspositionen och att man då får in sitt bästa offensiva hot i Reece James, jag tycker att det är jättekonstigt. Sen, alltså det blir ju på något sätt, Leeds ska verkligen ha cred för den här insatsen, men det blir ju på något sätt en freakshow med första dundertavlan om en dy.
Oh.
Sen kom ju liksom Ellen Road är Ellen Road och det blir en jävla stämning i de här matcherna och det är väldigt mycket historia mellan de här klubbarna och rent och skärt hat. Så, och sen när man får 2-0 på bara det så det är klart att det kan springa iväg. Sen fan, Tuchel känns, jag backar ju hans beteende i matchen mot Tottenham, men nu är han alltså anmält till FA och kommer få en avstängning för kommentarerna han gav gällande domaren i derbyt, och nu känns han jävligt obalanserad i den här matchen också, så frågan är vart vi har Tuchel. Vi vet att han har en historia av att tappa det egentligen alla klubbar han har varit.
Ja, nej, det är jättespännande att se vad Chelsea tar vägen här nu. Nu har man ju Leicester hemma, det är en perfekt match att studsa tillbaka på då. Men jag tycker också att det centrala mittfältet, jag gillade ju när De Jong-ryktet kom upp. Man kanske känner så här att behovet inte är akut när man tittar på Chelseas mittfältsuppsättning. Jorginho, Kanté och Kovacic. Men det där är ett mittfält som har mycket skadeproblem. Kanté som såg så bra ut här i... det var mot Spurs, han började exakt väldigt bra och sen så blev han skadad. Kovacic var riktigt bra i fjol, men han hade en del skadebekymmer och haft en del skadebekymmer under hela Chelsea-karriären. Jag tycker att De Jong, nu nämnde du honom som en Liverpool-kandidat här på det mittfältet, det här har varit perfekt också, men här tycker jag istället för att hålla på och spendera massa pengar på Gordon, herregud, ta in De Jong, så att ni får en spelare som ni vet kan starta majoriteten av matcherna och dessutom göra det väldigt bra. Där är det ju bara att gå all in för jänkarägaren.
Jorginho känns ju hur ledsen Kristoffer Svanemar än kommer bli om man hör det här som att han har passerat sitt bäst före datum, för det är inte samma spelare, han slår inte lika många passningar, han är inte lika vital i uppbyggnadsfasen, och Conor Gallagher, alla blev lite småförtjusta i hans förra säsong i Crystal Palace, men det är ett stort steg att starta på Chelseas mittfält i ett lag som ska utmana på alla fronter, och Kovacic är ju, det känns som han är skadad hela tiden.
Men det lyftes ju också, ett problem i Conor Gallagher också från många, är hur han skulle passa, alltså han gillar ju den offensiva mittfältsrollen som kanske en av tre centrala mittfältare. Riktigt så spelar ju inte Chelsea, de har ju två centrala mittfältare och gärna kanske lite mer box to box. Jag tycker inte att Conor Gallagher är där. Jag blir inte förvånad om det blir någon lösning här av att han kanske lånas ut sent på fönstret, kanske tillbaka till Crystal Palace, för jag tycker inte riktigt att han har en plats i detta Chelsea.
Nej, alltså det skulle ju vara om man testar honom i Mason Mounts position, men den har ju Mount gjort i sig. Så jag tror inte att Gallagher är villig att liksom spela 20-15 minuter per match och starta var femte match när det blir tajt schema sen. Så det, får man in en Frenkie de Jong typ, så tror jag inte alls att det skulle vara dumt att låna ut honom.
Nej, och så jakten på nia då, och det sägs ju vara nära då med Aubameyang. Och det är väl bara att inte ge honom tröja nummer 9 då. Det är väl liksom det första man börjar med. Utan han får ju ett annat tröjnummer. Men frågan är om han är lösningen då på problematiken framåt. Jag tycker Sterling börjar den här matchen bra. Han har ju ett riktigt bra läge i inledningen där han faktiskt gör det bra. När han kommer från kant och viker in och har den i bortre. Sen får han ett bortdömt mål, också ett bra avslut. Så att han har haft lite motvind här, Raheem Sterling, i början. Men att liksom all press ska vara på honom, att han ska lösa målen, det tror jag inte heller är bra för Chelsea. Så det är väl bra att man får in en spelare som är en målskytt i Aubameyang. Men då är frågan om han liksom kan hitta hitta tillbaka till högsta nivån i Premier League?
Han måste ju vara motiverad. Är han motiverad så tror jag att det är en väldigt bra kortsiktig lösning för Chelsea. Sen, det är fan inte ofta man hyllar Barcelona för vad de gör ekonomiskt, men att man får Aubameyang gratis för ett halvår sedan och nu ska sälja honom för 30 miljoner euro, det får ändå klassas som bra business.
Ja, definitivt. Får sy ihop ett litet paket där med De Jong också. Och sen så har väl Chelsea har väl några spelare som ska, det är väl inte klart med Alonso än, va? Han är väl inte officiell för Barca ännu.
Barcelona måste väl lösa att de säljer Depay, Aubameyang, eventuellt De Jong, så då kan de registrera Koundé och köpa Alonso, så det är stökigt.
Ja, och Koulibaly, han visade upp idioti när han tog sitt andra gula kort här och missar ju nästa match då mot Leicester. Men ja, Chelsea vet vi inte riktigt vad vi har ännu. Och jag vill nog ändå påstå att jag inte riktigt vet vad jag har Tottenham. Resultatmässigt en riktigt bra start. 7 poäng där bortamatchen. Och två hemmamatcher. Men där bortamatchen var just mot Chelsea i andra omgången. Och spelmässigt var inte det någon bra match. Men man fick med sig en pinne, vilket ju är jätteviktigt. Här möter man Wolves, som vi pratade upp lite här med Gurra, Gustav Karlsson då, i vårt införavsnitt. Kände väl att med Wolves att det ser lite trögt ut framåt. Nej, men så här, frågetecken kring vem som ska göra målen och alla dessa yttrar som man testar hela tiden som inte riktigt kliver fram och presterar. Men sen också lite frågetecken kring defensiven, att man har frångått tidigare trebackslinje och nu spelar en mer tydlig fyrbackslinje. Collins har kommit in från Burnley, jag är inte övertygad kring hans storhet. Men jag måste säga att i den här matchen så står ju Wolves för en riktigt bra prestation. Man är ju som bäst på det. Alltså, vad man har sin kanske starkaste lagdel, det är ju centrala mittfältet. Och där tycker jag faktiskt att man vinner kampen mot Spurs dit. Och fortfarande då ingen Bissouma från start, utan han jobbar ju med sitt gamla mittfält här, Conte, i form av Höjbjerg och Bentancur. De är ju bra, men jag börjar bli sugen på att se Bissouma här. Men jag tycker, om vi ska återgå till vad min poäng då, det är att Wolves är ju väldigt starka på det centrala mittfältet, där man har då Moutinho, Ruben Neves, lite portugisisk uttal fick ni där, och Nunes. Jag tror inte det ska vara Nunes här, för då har vi Liverpool
Nunch
kanske är rätta. Ja, där får någon portugis rätta mig.
Kommer jag aldrig säga.
Nej, jag säger bara Nunes. Men det, där är man ju väldigt starka på det centrala mittfältet. Och jag tycker att Wolves får bra kontroll på den här matchen. Spurs har inte alls mycket i offensiv väg. Och en duo som inte har kommit igång ännu, det är ju firma Kane och Son.
Ja, sen det där går ju att ta en annan take på det också, att Kane är iskall och han har räddat 4 poäng de senaste 2 matcherna. Men jag håller med dig, och framförallt, alltså, kollar man på Wolverhampton centrala mittfält, det där är ett centralt mittfält många toppklubbar skulle ta, exempelvis min
klubb. Absolut.
Det känns som att det kommer hända. Vi lyfte ju där förra veckan att vem ska göra målen i Wolves, och känslan är ju precis samma sak efter den här matchen, att sån här match måste man ju få utdelning i, för annars gör det ingenting att man har det där mittfältet. Och det ryktas väl in någon tjeck eller slovak, borde jag såklart ha kollat upp, men det verkar vara en anfallare på väg in för Wolverhampton som ändå känns väldigt viktigt för dem i läget nu när Jimenez inte är den spelaren han kanske var. Så det här har vi Sasa Kalajdzic, österrikare. Så han verkar komma in för Wolverhampton. Sen gällande Spurs, ska man se det som en styrka att man har 7 poäng fast man har spelat ganska mediokert i 3 matcher, eller ska man börja ställa frågetecken att man kanske inte är så bra som man tror? Man vill väl vänta lite och se, men det man ska absolut
inte feg nu. Var inte feg nu, säg vad tror du?
Spurs är en jävla bluff.
Ja, bra. Där får vi, och då säger jag tvärtom då. Jag tycker att Spurs faktiskt, men det här är en styrka. De kommer att komma igång. Jag tycker Kulusevski ser klockren ute till höger. Han fortsätter att liksom vara den drivande kraften offensivt. Harry Kane Jag tycker Son är blek. Där kanske det är dags för en liten petning från Conte. Richarlison vill ju ha Sons roll där. Och det kan väl vara bra att tända honom, för jag vet ju att Son kommer igång. Det är jag inte orolig över. Men liksom så här, det är viktigt att få igång andra bitar också. Som nu Perisic startar den här matchen, och vi ser att hur bra han kommer bli för detta Spurs. Nu är Romero out, men man lyckas ändå hålla nollan. Nej då, Spurs, de är i toppen för att stanna här. Men det krävs väl att några individuella prestationer steppar upp. Och det tror jag att Conte känner sig trygg i, att det kommer bli bättre.
Ja, vi får se. Jag säger bluff.
Ja, du kör bluffspåret där, och så kommer du ändra dig i nästa avsnitt då. Spurs har väl West? Nej, det är Nottingham Forest här nu på bortaplan. Och det var en match som jag, om vi ska ta lite the rest då. Jag satt och, det är fint tycker jag med lördagar klockan 16 när det bara är skitmatcher. För det blir ju så lätt att man sitter och kollar på topplagen då. Men Everton-Nottingham, en ganska svag fotbollsmatch. Det var högt tempo, men rent så tekniskt så brister hos båda lagen. Och det kommer ju bli en jobbig säsong för Frank Lampard, det har vi slagit fast. Och det finns ju ingen som kan göra målen. Nu lyckas man ju till slut. Det finns ju en del. Jag tycker Gordon är en bra spelare, så jag tycker inte han är Chelsea-material, framförallt inte för den prislappen. Och Gray är också bra, men Rondon, han har ju passerat sitt bäst före datum, och det behövs nog. Nu kommer väl Calvert-Lewin, skadan är ju inte så allvarlig som man först befarade, han är väl tillbaka ganska snart, men jag tror att Everton skulle må bra av att få in en anfallare som kan täcka upp bakom där, som är bättre än Rondon, för att jag tror inte DCL har haft sin sista skada för året. Nottingham tycker jag är en pigg nykomling. Det är ju fortfarande som så att de har ju tagit in väldigt många spelare. Gibbs White fick hoppa in i den här matchen. Det är många, många nya spelare i elvan från vad de hade i fjol. Men de tar ändå en poäng här, även om det är såklart surt att tappa det sent. Men de har fått en bra start på säsongen. Jag gillar Neco Williams. Man ser att han är Liverpool-fostrad på så sätt att han gått bakom Trent Alexander-Arnold. Det är en riktigt, riktigt fin wingback.
Han har kommit in i det väldigt bra. Och han offensiv, bra fot, och kommer in i straffområdet väldigt mycket. Och jag tycker att man ser, om man Fulham ska också såklart hyllas för inledningen de har gjort, både poängmässigt och spelmässigt. Men om man jämför nykomlingarna så vi var väl lite skeptiska efter Nottinghams premiärmatch. Men jag tycker att man har visat de två senaste matcherna att man är att räkna med. Och det syns på kvaliteten på spelarna att man har värvat för väldigt, väldigt mycket pengar kontra Fulham och Bournemouth. Och känslan är att det kommer bli ännu bättre, för det verkar komma in ännu mer spelare. Så det ska bara bli kul om de värvar sin fjärde vänsterback nu, som det ryktas om i fönstret.
Ja, det är liksom det slut. Det upphör inte. Det vore nästan bra för Nottingham om fönstret stängde här nu, för annars så har man ju bränt ut sig fullständigt. Sen har ju de en riktigt bra målvakt, och där ska du inte känna frustration utan som United-supporter, utan det där kommer ju bli bra när De Geas dyra kontrakt går ut och ni får in Dean Henderson. Ja, men där, otroligt smart rekrytering. Nu tar ju Everton en del ganska onödiga avslut från lägen som inte är så farliga, men Henderson är stabil och kommer att ja, men han kommer vara värd att man lånade in honom. Det kanske man ska vara mer långsiktig i sina rekryteringar och kanske ta in på kontrakt. Men jag tycker att det här lånet fyller verkligen sin funktion. Jag tror Nottingham kommer att hänga kvar. Men skulle det bli som så att man blir indragna i någon form av sträckstrid, vilket absolut inte är omöjligt såklart. Ja, men då tror jag att det kommer avgöras mycket på en sån typ av position. Och där är Dean Henderson, han ska ju tillhöra övre halvan av Premier League.
Ja, absolut. Sen kommentarerna, vi får se vad som händer helt enkelt. Vad tar man med sig annars då? Alltså om man bara tar lite små saker, så är det ju West Ham och Leicesters fortsatta kraftgång. Att Leicester torskar med 2-1 hemma mot Southampton är ju inte jättebra för läget om mig. Och nu väntar alltså Chelsea borta, United hemma. Och man har väl en poäng efter tre matcher. Så det där kan bli riktigt, riktigt krismässigt. Sen tar man även med, om jag bara får, innan vi går in på kanske Leicester framförallt, Wilfried Zahas insats mot Aston Villa. Nu har han varit riktigt fin två matcher i rad, och fan, han är fin alltså.
Ja, verkligen. Och här kanske han är väl tesen som talar emot, eller han är väl argument som talar emot min tes här. För att jag lite så här med Declan Rice och Jared Bowen som West Ham typ vägrar att släppa. Och det är lite farligt när riktigt, riktigt bra spelare slår i taket i en klubb. Då kan liksom motivationen brista och då sitter man med missnöjda spelare som kanske väntar ut sina kontrakt snarare. Och så tjänar man inga pengar på dem. För West Ham måste ju också veta någonstans var de står i näringskedjan. Jag vet att de har ambitionen att vara en ännu bättre klubb än vad de är. Men det kan också slå emot dem. Wilfred Zaha, han har ju länge velat lämna Crystal Palace. Men någonstans nu har väl han passerat 30-strecket här. Och känner väl kanske att det här är nog den nivån jag når upp i. Jag blir snarare en legend här i Crystal Palace hellre. Och nu, ja, han har ju rivstartat säsongen. Gjorde det ju bra. Han gjorde väl 13 kassar i fjol. Och att en sån spelare är upp och nosar på 15 kassar per år. Jag tycker det är riktigt starka papper.
Verkligen, och det är så kul. Jag skulle dra ett litet minisvep gällande The Rest där och missar ju att Brighton går upp på 7 poäng, slår West Ham borta och Fulhams galna matchen på Craven Cottage där Brentford hämtar upp 0-2 till 2-2 och sen gör Mitrovic tar revansch från straffmissen mot Wolverhampton. Så det jag sa i början, fy fan vilken inledning på Premier League vi har. Det är liksom
det
händer något i varje match.
Kul med Fulham där också. Marco Silva, det är ju en sån här tränare, lite hipstertränare. Någonstans som alla liksom känner att han har en tydlig metod och den där gubben kommer att lyckas. Han, och mycket också på grund av att han fick en så bra start i Watford när han tränade dem. Någon vände här ganska nyligen i Premier League. Men sen så började det ryktas om Everton, kommer du ihåg det? Att de skulle köpa loss honom och han ville bort. Och sen blev det ingen övergång. Men efter det ryktet så raserade ju Watford och Silva fick till slut sparken. Sen gick han till Everton, det blev skit. Nu har han då varit med och tagit upp Fulham och stått för en extremt offensiv och positiv fotboll i Championship. Då är frågan om han kan göra det i Premier League. Har bara gått 3 omgångar, men en riktigt bra start för dem. Hade de bara satt den där straffen mot Wolves så hade ju det här varit en otrolig start.
7 poäng på de där matcherna hade varit otroligt. Och inne på hans Wikipedia-sida nu och ser ju att han tog faktiskt 2 sabbatsår efter sparken i Everton. Så jag tycker det är intressant när man ser tränare. Pep hade ju också sabbatsår där efter Barcelona. Och när man åker på, sen alltså, kanske man inte ska göra en Norling och åka på studieresa i Atalanta och ändra hela sin filosofi, men jag tycker att det har något när tränare tar tid för att kanske filosofera över vilken typ av fotboll man vill spela och hur man ska agera i sin nästa klubb, vilket visar sig vara väldigt positivt hittills i Fulham.
Men tog inte Eddie Howe också sabbatsår?
Jo, exakt, han var väl nästan arbetslös i 1,5 år eller något sånt, det var ganska länge.
Precis, ja, men det är nog inte så sunt och det visar också på att bara för att man bränner sig och får doja någonstans så behöver det liksom inte vara över och att man får att träna karriären i körd, utan det finns kvaliteten där och ledarskapet, ja, men då kan det ju faktiskt bli bra på nytt. Ja, nej, men och sen konstaterar vi då att Steven Gerrard har det väldigt tufft i Aston Villa och det blir intressant att se hur klubbledningen agerar här. Man har spenderat oerhörda summor. Nu fick man ju en smäll här när nya mittbacken Carlos fick, jag tror han drog av hälsenan här faktiskt. Och det är ju det kanske är den största värvningen man har stått för, och han skulle stabilisera upp den där defensiven. Och ja, han blir väl borta en lång tid här nu, vilket är ju en smäll. Men ja, Steven Gerrard, han har att fundera på här, för Aston Villa kommer ju inte nöja sig med det här.
Får Mings tillbaka binderna i rad nu när han är tillbaka i elvan, eller vad händer?
Ja, det är också en bra fråga. Jag såg även att Steven Gerrard, Ismail Assar, tidigare Watford, eller han är i Watford idag, men han gjorde det ju bra här i inledningen av Premier League förra säsongen. Han har ju ryktats till lite olika klubbar, Leeds bland annat, men nu skulle det vara, man var överens, Aston Villa och Leeds var överens. Men då efter att Steven Gerrard träffat spelaren i fråga så drog sig Villa ur. Man undrar ju vad Sarah har sagt. Han har kanske hånat honom för att han ramlade mot Chelsea.
Gerard.
Men, jag vet inte. Jag har aldrig hört om. Eller, det kanske inte läcker till media såklart varje gång det här händer. Men det är väldigt sällan det kommer ut i alla fall eller jag har aldrig hört om det, att en tränare backar ur samtalet. Det måste vara en extremt dålig attityd från Sarahs sida.
Men ändå så här, alltså Sarri, jag tyckte han var väldigt bra i West i Watford förra säsongen och en av ljuspunkterna som fanns i det här laget. Men kollar man på Villas trupp i offensiven, det känns som de har 1000 spelare där i Leon Bailey, ja. Buendia, Watkins, Ings, man har Coutinho, vart liksom, det känns som likvärdiga spelare. Det känns som att man behöver förstärka någon annanstans, och så mycket bättre är han inte. Sen ska vi inte glömma Ashley Young, otrolig spelare.
Nej, ja, men precis, otrolig spelare. Nej, men jag fattar inte heller riktigt, och det känns inte som någon röd tråd i de här värvningarna heller. Så att, ja, nej, Aston Villas baksmälla efter att Jack Grealish lämnade laget, det är ju, ja, det är inte muntert. Jag sätter mig i villabåten på nytta när de plockar hem Grealish här för en halv miljard. De har ju pengarna uppenbarligen. Så att det är bara för City att acceptera, att för alla parter att acceptera att Jack Grealish, han ska spela i Aston Villa. Du, bra så. Liksom så här, bara en summering av avsnittet. Det är ju att vi inte riktigt tre omgångar in har koll på våra Big Six-klubbar egentligen, känner jag. Det är ju Arsenal, de är lite för bra.
Ja.
Vi har Tottenham Hotspur som tar poäng men inte spelar särskilt bra.
Bluffen.
Vi har Liverpool som är i total kris. Vi har City som är, ja, de är väldigt bra, men så kom det en smäll här och lite tunn trupp. United som var totalt värdelösa fram till igår, men som gör en riktigt bra match mot ett högt stående Liverpool. Hur bra är man mot...
Det enda vi vet är egentligen att United spelar fucking good football, som Erik ten Hag sa.
Ja, jo. Ja, det får väl du och han tycka då. Nej, men det var bra. Det var bra. Men får se här hur de är mot sämre lag. Det är min poäng i det hela. Och Chelsea då? Det är det rörigaste laget av dem alla. Svaga mot Everton. Tog 3 poäng. Ruskigt bra mot Spurs. Tog 1 poäng, och nu var man klappkass här mot Leeds. Så att det är rörigt kring våra Big Six-klubbar.
Det är stående inslag, veckans Chelsea. Varannan vecka är de högst upp på toppen, och varannan så pissar vi på dem. Så det blir ett fint stående inslag.
Ja, du får pissa på dem då. Så får vi se vilken linje jag håller. Men ja, nej, det är minst sagt... Nej, vi vet inte. Man vill ju dra växlar, och vi har gjort det lite. Du har ju redan pekat ut Spurs som bluff då, men ja, vi får se här när lagen liksom kommer in i de här streakarna, när de liksom har 6 omgångar i rad där de bara slaktar allt. Riktigt där är vi inte ännu.
Nej.
Förutom Arsenal.
Nej, exakt. Snart Champions League-lottning också, så det ska bli kul att se hur, som du var inne på förut, det är ett tajt schema och det kommer spelas match var tredje dag snart. Jag tror att de hade räknat ut en dag fram till VM när Champions League drar igång, så det kommer bli ruggigt, ruggigt tajt. Och jag tror väl till och med att Ligakuppen drar igång idag i samband med Europakvalen, att Newcastle bland annat spelar. Så fan, borde de inte ha lagt ner den jävla kuppen i år när det är så tajt redan?
Ja, det är märkligt alltså. Det är... otroligt. Det är klart att klubbar som ligger, ja, men som Crystal Palace och de här lagen som inte, Aston Villa också för den delen, som inte spelar i Europa, tycker väl att det är okej, men ja, för de här toppklubbarna är det verkligen problematiskt. Och man tycker så här, när Liverpool ska ge sig ut, man såg bänken igår, ja, det blir nog tufft även för dem att vinna i första omgången av, eller tredje omgången är det väl man kliver in, eller fjärde omgången de kliver in kanske?
Tredje kliver väl storklubbarna in nej, jag vet inte fan förresten, FA-kuppen är tredje. Så jag vet fan inte.
Nej, vi får återkomma till det. Men du, bra Fabbe. Det där var ju som vanligt matnyttigt. En bra summering tycker jag av det som skedde till helgen då. Och vi är väl tillbaka på torsdag igen då. Mm, så får vi se om vi har med oss en gäst.
Jag tycker att jag har varit väldigt snäll idag, så jag måste ju avsluta med en liten provokativ kommentar och bara lägga upp en frågeställning som lyssnarna kan fundera på, om den här paraden som Liverpool hade för att man vann 2 mäktiga ligacupen och FA-cupen, om det verkligen gav så mycket energi med tanke på att sätta ut i ligastarten. Så fundera i små grupper, och sen kan vi diskutera det på torsdag igen.
Ja, det ska bli kul att höra deras svar på den. Det är minst sagt frustrerat i Liverpool-led, och ja, vi får väl ringa upp Bylund här snart och reda ut saker och ting. Han lovade ju över 90 poäng och tittade race mot City.
Han var riktigt svag på Twitter igår faktiskt.
Ja, han är frustrerad. Han är förbannad. Det säger jag. Bra, Fabbe. Då tackar jag så mycket för idag. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdag igen.
Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar.
Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!